In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden, tillbaks igen, onsdagen den, vad är det, tionde januari.
Tionde januari,
vi är snart,
oss kalenderbitare har koll på det.
Precis, snart halvvägs in i det här transferfönstret, vi kommer vara i helgen i alla fall.
Ja, det var åt dig, men okej.
Ja, det är väl snart till helgen.
Ja, vi är ungefär en tredjedel in i det här.
Ja, det är nästan hälften.
Okej.
Och Patrik Bränning, välkommen hit. Du har haft ett avslöjande idag.
Ja.
Ett silly avslöjande.
Ja. Simon Bank hånade mig för en timme sedan och sa att jag slutat producera nyheter och blivit för lat. Så det var lite skönt bara av den anledningen att den ramlade in där. Mm.
Ja. Vad är det som har hänt då? Det är en ny tränare.
Ja, det är ju Arsène Wengers ersättare. Nej, det är det inte. Det är Hammarbys nya tränare som ju blir Stefan Billborn, som är assisterande till Jakob Mikkelsen den här säsongen. Och han har ett huvudtränaruppdrag sedan tidigare. Det var när han klev in i Hammarby i Brommapojkarna och slutade toksist i Allsvenskan med 12 poäng. Nu ska man väl inte döma honom efter det. Det var väl en del hade väl med spelmaterialet där att göra, om man säger så.
Mm. Vad känner du inför den här utnämningen? Är det namnet som Bayern-supporterna har drömt om?
Nej, det är det ju inte. Sen om man funderar varför Jakob Mikkelsen gick, så var ju det för att han inte kunde komma överens med Jesper Jansson, deras nya sportchef. Och Jansson vill ju sätta sin prägel på det här Hammarby. Och om man då tänker att han skulle ta in en Olof Mellberg eller en Alexander Axén, det är ju två herrar med ganska starka viljor som också garanterat har väldigt, väldigt tydliga idéer om hur de skulle vilja sköta sitt fotbollstränare. Om det då inte riktigt sammanfaller perfekt med Jesper Jansson, kan man tänka att det är lättare då att ta Stefan Billborn som finns i klubben, så kanske inte riktigt den typen av tränare eller den typen av röst eller den typen av auktoritet. Så att där kanske det finns en tydligare, lättare för Jesper Jansson att få igenom sin vilja och sätta sin prägel på klubben. Och är det så dåligt då att han tar en kille som man kan styra lite? Nej, det är väl det som är bra i så fall, kan jag tycka. Jag säger inte att Stefan Billborn är rätt tränare för Hammarby, för det vet inte jag. Jag har inte hängt med Stefan Billborns ungdomsår i BP eller hans år som chef för Hammarbys akademi. Men vi har ju länge efterfrågat att klubbarna inte bara ska ta in en tränare och sen låta den göra precis som de vill och sen kasta dem ut tränaren. För att vi vet att det är liksom treårskontrakt som mest i Allsvenskan, och de blir bara ett år långa i Stockholmsklubbarna. Så att om man då är en sportchef istället, så sätter liksom agendan och gör en långsiktig strategi och liksom bygger klubben efter hur han vill, och sen om man tränare som sköter liksom träningarna och det rent taktiska så, men att sportchefen ändå får vara den som gör de stora dragen, det känns ju långsiktigt som en bättre idé.
Ja, vi har ju sett prov på när det finns olika viljor i vissa klubbars liksom, toppskiktet på de olika klubbarna.
Ja.
Och det brukar inte alltid leda till så bra saker.
Nej, och ska
rent sportsligt.
Nej, men så är det. Och där får man ju välja då, vad ska sportchefen göra och vad ska tränaren göra. Nu känns det som Hammarby, när de tog in Jesper Jansson, gav honom ganska mycket makt. Det ska inte bara vara en sportchef som hör med tränaren vad han vill ha för spelare och sen försöker förhandla till sig dem, utan det känns som han har ett betydligt större uppdrag än så. Och då kan ju inte tränaren ha ett jättestort uppdrag också, utan man får ju välja vart liksom maktbalansen ska ligga. Ja, det blir intressant att följa i alla fall.
Ja, det blir det. Vi stannar med lite svensk koppling, tycker jag. Därför att Alexander Isak lär väl kanske inte hamna i Hammarby just, men enligt om man ska tro Dortmund och tro Sork, sportchefen i Dortmund, så finns det en möjlighet att han kommer lånas ut. Och då är det förstås många AIK-supportrar som hoppas att Isak ska lånas ut just till moderklubben.
Ja, så är det. Och sen när man kommit så långt, så har man ju tänkt ganska mycket själv också. För det Sork säger egentligen är just att situationen inte är optimal för Alexander Isak, eftersom Aubameyang då spelar mer eller mindre hela tiden och 90 minuter hela tiden. Och att Alexander Isak då behöver speltid, och att de diskuterar olika möjligheter med hans rådgivare för att komma fram till vad som är bäst. Och han säger också att de gör så regelbundet med alla spelare. Så man kan ju då landa i...
Vi drar ganska stora växlar.
Ja, exakt. Vad gör Dortmund? Jo, de har sett att deras 18-åriga supertalang inte får spela i klubben. Mm. Det är klart de tänker då, vad ska vi göra? Och så diskuterar man med Alexander Isaks agenter då, men vad är bäst för Alexander då? Och det är väl inte, det är klart att det känns som en utlåning vore logiskt då, när man själv då tar nästa tankesprång. Och då om man ska ta ytterligare tankesprång så landar man ju i AIK. Det kan man ju göra, absolut. Samtidigt så hoppas jag att Dortmund kanske har, och Alexander Isak också har lite, alltså jag skulle hellre se en Zweite Bundesliga-klubb eller något sånt, så man ändå stannar i kulturen i, liksom, i landet. Och jag tror att det är bättre än att vända hem till AIK för att få utveckling på det sättet.
Ja, verkligen. Så får vi se här. Aubameyang är ju, det är inte säkert att han är kvar januari ut heller.
Nej, det är det som är...
Pratas om Kina rätt mycket just nu.
Ja, det har ju liksom blivit lite... Det ska väl lite i Dortmund också, där de andra spelarna blivit lite irriterade på Aubameyang och de fördelar han får. På träningslägret nu när de åkte till en varm destination tog han ju med sig, ja, var det morsan och två brorsor, och han hade ju med halva släkten där på spelarhotellet. Det var liksom bara han som fick göra det. Samtidigt går han in och är tokbäst i träningsmatchen när de spelar där, så att... Det blir en balansgång, men ja, men han ska ju flytta om det blir, det mest troliga känns fortfarande att det blir till sommaren. Och det finns väl också alla anledningar för Dortmund då kanske ge Isak ett halvår någon annanstans och komma i form och spela upp sig, och sen till sommaren får han konkurrera med ett nyförvärv då om anfallsplatsen. Det känns väl som en logisk fortsättning på det där.
Ja. En annan spelare som har haft ett kämpigt i Dortmund är André Schürrle.
Ja, kan man säga.
Ja, det kan man säga. Som också då väntas gå på lån. Nu vet vi inte ifall Alexander Isak väntas gå på lån. Mer det, den diskussionen har
förts. Kanske.
Det är ta i. Men Schürrle har i alla fall erbjudits till Inter för ett lån. Det här är ju Schürrle, 27 år gammal, som gick före De Bruyne i Chelsea för bara några säsonger sedan, och nu inte tar plats i Borussia Dortmund, och nu då eventuellt ska lånas ut till Inter för att kanske få igång karriären igen.
Ja, man ser ju två tydliga aktiva låneklubbar nu, Valencia och Inter. Det känns som de bara, alltså, Inter försöker med Rafinha, Delefeu, Schürrle, alla kortsiktiga lån de kan ha för att förstärka truppen. Valencia är ju precis likadant, det är lån. Det känns som de inte har så mycket klubb, eller liksom kapital eller långsiktighet där just nu, utan det är väldigt mycket lånaffärer. Men därför blir det lite osäkert också. Kan Schürrle springa igång sin karriär ett halvår i Italien? Samtidigt så här, det rådet man brukar ge, men kom hem och börja om, men det är precis det han försökte göra i Wolfsburg och Dortmund, och det har inte gått heller. Så att, ja, det är väl bara chansar vid 27 års ålder, antar jag. Det är inte så att han kan liksom ta ett för långt steg tillbaks för att börja om, för då är han 30 år innan han är igång igen, så att, ja, varför inte?
Ja, någonting måste ju hända.
Ja, och han har väldigt lite att förlora nu också, så det är ju i hans fall, så hade han varit 21 år, då hade jag tyckt att en utlåning inte var jävligt dumt, men nu är han 27 och han liksom, ja, det är ju sista chansen, det är sista stora kontraktet snart, han måste ju komma igång, så att, ja, varför inte?
Vi pratar då Inter. På andra sidan Milano så har Milan inte haft sin bästa säsong, trots att man investerat tungt i sommar.
Man lånat tungt.
Pengar. Den mest, ja, Bonucci var väl den mest prestigefyllda,
ja,
värvningen. Men efter Bonucci så var det väl André Silva som var liksom den stora dragplåstret i sommar, till season i Milano. Har inte gått så jättebra. Han har inte riktigt fått chansen. Han verkar inte må så bra i Milano just nu.
Nej, han är väl inte ensam om det heller, om man säger. Nej. Så.
Det är ju så. Men det har ju också dragit igång då spekulationer. Min favorit här är ju då att Wolverhampton ska ha lagt ett bud på 36 miljoner pund på André Silva. Och vi vet ju alla vem som är sportchef i Wolverhampton just nu. Ja, det är den gode Jorge Mendes.
Ja.
Sen har ju då sportchef Mirabelli uttalat sig och Jogo och sagt att André Silva har en lång framtid i Milan, och han är inte alls på väg någonstans och sådär. Men också pratat om Everton som skulle kunna lägga ett bud, och det är väl lite osannolikt att om rätt bud kommer in så skulle han kunna lämna.
Ja,
det känns som att han själv skulle vilja lämna i det här skedet.
Ja, det känns inte som Milans, liksom, den som satt ihop det där bygget, med tanke på hur de värvade i somras, inte någon som suttit och ritat på en femårsplan och tänkt vart ska André Silva in i det här liksom klubbbygget, utan det är ju någon som har med väldigt, väldigt nyrika fickor gått ut på marknaden och bara kastat pengar omkring sig och väntat och bara kolla vad som nappar liksom. Mm. Och André Silva nappade och då tog de honom.
Så att, ja. Kan det vara så att André Silva har Mendes som agent?
Det kan ju vara så, det känns ju väldigt logiskt om det där ryktet kommer.
Det är ju helt sjukt om han köper sin egen spelare. Alltså, det, på tal om tapping up,
ja.
Det, är liksom, det blir så jävla konstigt det här.
Alltså, välkommen till den moderna fotbollen.
Ja, men alltså, det är ju en sak att en agent företräder många olika klubbar och att han har för täta dialoger med vissa spelare och klubbar och så vidare. Men att faktiskt vara uttalat sportchef i en fotbollsklubb samtidigt som man företräder en massa spelare i andra klubbar. Det är jättekonstigt.
Ja, jag håller med. Jag tycker allt är jättekonstigt. Jag tycker det är konstigt att du kan sätta dig i en förhandling som agent och ha ett avtal med den ena klubben, med spelaren och med den andra klubben innan du ens börjar förhandla. Jag tycker allt det här är bara sinnessjukt. Så att det är ju bara ansluta. André Silva, agent. Just if you'd. Ja, det är Jorge Mendes.
Jajamän. Han är ju portugis, så det var ju en...
Ja, det är ingen vågad gissning så, nej.
Nej.
Så och det är inte så att Jorge Mendes skulle hitta en Mino Raiola-spelare i behov av en ny klubbadress till Wolverhampton direkt, utan han håller sig nog inom sina egna där.
Wolverhampton som ju av allt att döma kommer gå upp till Premier League till nästa säsong, värvade ju osannolikt i somras redan.
Hur lyckades de med det?
Ja, hur gick det till? Och vi, alltså, Wolverhampton blir rätt intressant att följa i sommar om de säkrar ett Premier League-kontrakt, för att pengar finns ju och kontakter finns det dessutom.
Ja, men det är det som är så vidrigt nu när liksom agenterna verkligen styr marknaden. Det här är ju inte, ja, men om han nu är sportchef i Wolves, hur officiellt eller inofficiellt det är, så är ju liksom, han var ju sportchef i Monaco också inofficiellt. Mino Raiola var ju sportchef i Milan inofficiellt, var det i PSG inofficiellt, är det nu i Manchester United inofficiellt. De har ju liksom sån sinnessjukt stor makt och det blir ju...
Men han var ju officiellt sportchef.
Ja, ja.
Det är så udda.
Ja, det är så sjukt. Men det är ju ingen som vill liksom ta tag i agentbranschen. Det är för jobbigt för FIFA. De har fullt upp med att lyfta sina 2,3 miljoner årslön i huvudstyrelsen där när de ska träffas tre gånger kommande året. Det är ändå en bra. Och då har jag inte ens räknat ner deras liksom resekostnader och annat de också får. Så att det är fullt upp i FIFA. Och de vill inte ta såna här snuskiga, jobbiga frågor som att styra upp fotbollen. Det har de fan inte tid med det.
Nej, det har de inte. Mitt favoritrykte den senaste dygnet.
Det var inte det där alltså.
Och det är också väldigt kul, men nu fick jag syn på hur jag hade skrivit här. Det här tycker jag är jätteroligt. Det är alltså då...
Du som Jan Guillou, du skrattar åt dig själv nu. Det är det du gör.
Ja.
Vad gjorde Jan Guillou när han hade läst ut sitt, om det var hans senaste mästerverk? Vad gjorde han när han hade satt punkt för sista raden?
Jag vet inte.
Han grät åt sin egen briljans. Det är ändå fantastiskt.
Ja. Han är ju magisk.
Det
finns ju ingen annan som Jan Guillou.
Det är ingen annan som kan återberätta det helt ärligt och säga att jag grät åt min egen briljans och liksom stå för det och ändå komma undan med det. Magiskt.
Ja, jag jobbar ju ibland på bokmässan för Aftonbladet här. Vi har ju en stor monter där och brukar ju Jan Guillou förstås stå och prata om sina böcker. Jag har aldrig sett någon stå i en timme och hålla monolog om sig själv i tredje person. helt själv med en mikrofon och prata om sig själv i tredje person i en timme.
Han är litteraturens Emmanuel Adebayor.
Det är helt otroligt. Det är en fantastisk förmåga.
Ja, absolut.
Men ryktet som jag skulle komma till var att Luka Modric nu ska ha ombetts ge upp sin nummer 10 åt Harry Kane, som Real Madrid ska försöka locka över till sommaren med ett monsterbud, eftersom man är väldigt stressad över Barcelona. Dels att de då har sprungit ifrån dem sportsligt den här säsongen, men också värvningen utav Coutinho ska ha stressat Real Madrid-ledningen. Och nu är det ju då, det är två namn som har nämnts, det är även Mohamed Salah då, men Harry Kane vill du ha sitt nummer 10, och Luka Modric har ombetts att ge upp det här numret som han har haft i 5-6 säsonger nu. Länge sedan var han lämnade Spurs, för 5 år sedan, något sånt.
Ja, ska vi riva sönder det här nu?
Kan vi inte suga lite på det?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker vi bara kan trasha det här med en gång. För det är ju Diario Gol som liksom har kommit på det här Kane-ryktet. Och det är Don Ballon är dålig, Diario Gol är marginellt mycket bättre. Det är rent inte på också. Så det där köper jag inte för en sekund. Det mer intressanta som du liksom vill städa undan här och komma undan ifrån, det är ju Mohamed Salah-ryktet som jag förstår att du vill städa undan egenskap av Liverpool-supporter. För det är ändå Di Marzio som kommer med det.
Ja, det är det.
Och när han har italienska uppgifter, då är han väldigt trovärdig. Ibland så ger han sig på de stora puckarna även internationellt, och det är inte riktigt samma träff rate där, kan man väl säga. Och det enda han egentligen påstår med Mohamed Salah är att Real Madrid nu anser att Salah då är en Galactico-nivå, så att de skulle kunna intressera sig för honom. Men det är kul det där, just för den vinkeln på den artikeln är ju just att Barcelona tog Philippe Coutinho från Liverpool. Nu måste Real Madrid svara på det här PR-kriget. För så är det ju, det är så de jobbar. Och då ska de ta Mohamed Salah från Liverpool. Man vill ju se Jürgen Klopp sitta där och bara, alltså, så fort det kommer upp ett spanskt nummer i hans mobil, då flyger iPhonen i sjön liksom, det vet man ju.
Och nu har ju Coutinho också visat precis hur man ska göra om man vill lämna Liverpool.
Ja, exakt. Ja, det är bara karbonpapper att göra precis likadant nu, absolut.
Kan jag låna din dagbok från sommaren 2017?
exakt.
Ja, vi får se. Det är rätt många namn som har nämnts som Galacticos till sommaren. Det är Icardi från Inter.
Dybala.
Hazard förstås. Courtois från Chelsea. Sådär. Vi får väl se vart det hamnar. Men
det blir kul det där.
Men lite. Jag ser fram emot när Luka Modric ger upp som nummer 10 för Harry Kane.
Absolut, det kan du göra. Men jag tycker ändå dragkampen blir intressant, för vi har ju Zinedine Zidane som känns som han inte är den Galactico-tränaren, utan det känns ju som han vill behålla sin trupp och satsa lite ungt och liksom ändå ha en genuin liksom spelargrupp. Och han fick ju mandat att behålla den i somras efter de här titlarna liksom. Men nu kommer han, om han ens är kvar, för han hade fått sparken om han inte var Zinedine Zidane, då hade han fått sparken, det kan man ju räkna ut. Om han är kvar i sommar, då kommer han ju liksom få fightas utan en titel förmodligen, om de inte skräller och tar hem Champions League nu, vilket ju fortfarande är fullt möjligt. Och då ställa sig mot den här liksom Galactico-kåte Florentino Perez, det blir ju väldigt intressant att se om han kan stå emot oss idag, eller om han då tvingas ta in en Eden Hazard i sitt lag.
Nej, men det är ju dags.
Ja, det är verkligen dags att förnya och föryngra på sätt och
vis. Ja, men inte bara det, men det är ju Galactico-dags.
Ja, det är det också. Det var länge sedan.
Ja, det var ett tag sedan nu.
Och nu när Barcelona verkligen då gör liksom två miljarder värvningar liksom, i Dembélé och Coutinho, så de kan inte sitta där och titta på längre.
Och Dembélé är ju inte en Galactico på det sättet. Han är ju ung, jättespännande. Men Coutinho är ju en Galactico.
Men det måste ju smärta dem just att det har ju funnits en poäng också att ha världens dyraste fotbollsspelare. Det tror jag att de gett upp. De kommer inte bara satsa för att slå Neymar bara för att.
Nej.
Men att Barcelona har två spelare som är dyrare än Gareth Bale och Cristiano Ronaldo, det måste Perez ha noterat.
Det tror jag han har gjort, ja. Yep. Det är sånt där svider.
Yep.
Monaco sägs ha sänkt priset på Lemar nu. Från att vi vill inte sälja, vi kommer inte sälja, till att fan, kom och köp honom då. Men nu är det istället Liverpool som säger att nej, vi vill inte ha honom. Vi tycker att priset ändå är för högt. Så nu pratas det om att Arsenal ser ut som det troliga alternativet att kliva in och faktiskt börja alltså betala den siffran som Monaco ska vara enligt uppgift då, den som de kan acceptera, som ska ligga ungefär runt 900 miljoner kronor. Sådär.
Är Klopp så sugen? Det känns verkligen inte som han.
Nej,
är
det. Jag tycker inte heller det känns så. Den senaste uppgiften var här att Liverpool värderar honom till typ 600 miljoner. Jag tycker det låter, alltså hade om, någonting med just Liverpools värvningar är ju att de Klopp vill ha, de vill han ha. Och då är det liksom, då skaffar de dem även om de kostar ett överpris. Jag tänker på Van Dijk, jag tänker på Keita.
Om de har möjlighet. Ja.
Om de har möjlighet, ja. Alltså, sådär. Ja. De är inte de enda som har de här namnen på sin lista. Nej, liksom. Och då tror jag de hade betalt det Monaco hade begärt, om det inte hade varit helt liksom uppåt väggarna då, va? Så det får man också tro att det kanske inte är aktuellt överhuvudtaget.
Nej, och du kan ju inte efter Van Dijk-affären gå in och värdera Thomas Lemar till 600 miljoner kronor. Det är ju svårt att komma undan med den i den förhandlingen, tror jag också.
Ja, så att det känns som Arsenal nu då ska vara beredda, och det är ju ifall Sanchez lämnar, vilket då också leder till tanken att det känns kanske ännu mer troligt nu då att Sanchez lämnar redan i januari. Och då är det ju Manchester City som det handlar om.
Ja, det känns som det är Manchester City det handlar om. Vi har ju fortfarande de här härliga uppgifterna från i somras att Sanchez genomgick en läkarundersökning för Manchester City ifall det skulle lösa sig där, som ju vi hade. Och jag tror fortfarande på dem eftersom jag vet hur de ja, vi kom
vet,
till.
Vi vet ju vart de kommer ifrån. Ja, det var inte något påhitt och det var verkligen inget. Det var bra uppgifter.
Ja, verkligen. Så att jag är rätt säker på att han sen dess också är helt överens med Manchester City. Det känns ju verkligen så. Mm. Och då blir det intressant om Arsenal tar Lemar. Det är en tillräckligt bra ersättare. Det får vi se. De är ju desperat behov ändå av att visa att de liksom växlar upp. Sen undrar jag vart Chelsea hamnar i det här. För att Antonio Conte var ute idag, vilket är spännande, och sa, och pratade om Van Dijk då, och sa att ja, men vi var absolut intresserade av Van Dijk, men vi har inte möjlighet att betala den summan för honom som Liverpool gjorde. Och de kunde betala den då, sa han, eftersom de sålde så bra också, eftersom de sålde Coutinho så dyrt. Men det blir ju spännande, alltså det, någonstans ruckas ju den här gamla hedliga ordningen av att Chelsea har väldigt mycket pengar här, för att helt plötsligt budar Liverpool bort Chelsea från en spelare, och helt plötsligt ska Arsenal in och ta en kille som värderas så högt som Thomas Lemar gör, samtidigt som Chelseas tränare sitter och beklagar sig över att han inte har råd. Det har ju hänt någonting här.
Ja, det har det gjort, och det Chelsea har gjort att de har plockat in en skadad Ross Barkley för 15 miljoner.
Ja, en affär som nu polisanmäld av Liverpools borgmästare för att han ser det som bedrägeri.
Ja, vi måste hade ju ett möte. Liverpools borgmästare är ju stor Everton-supporter.
Joe Anderson.
De hade ett sånt här shareholders meeting, var det väl, va? Igår med media. Vi kör den nu direkt. Där bland annat Moshiri, nya ägaren i Everton, höll låda, kan man säga.
Det kan man säga.
Han passade på att kasta all skit han hade på Lukaku, som då han enligt Moshiri då skulle ha blivit erbjuden ett superkontrakt, vilket det också vi vet att han blev och tackade nej till. Men anledningen som Moshiri uppgav igår då att Lukaku skulle ha tackat nej till det här var att han hade fått beskedet genom Voodoo att han var tvungen att lämna. Att
hans
han inte
mamma hade fått det under sin resa i Afrika, var det väl? Afrika tog han en väldigt svepande pensel och fått voodoo-beskedet.
Ja, ett voodoo-besked om att han det var dags att lämna nu och inte skriva på det här kontraktet.
Han skulle skriva på för Chelsea, var voodoo-beskedet.
Ja, så var det till och med. Ja. Ja. Så blev det ju inte.
Nej, och det finns en väldigt härlig uppföljning från The Times som nu hävdar att Lukaku då överväger att polisanmäla. Även polisen ska in här också. De kyr för att Han är ledsen och arg, och han är katolik. Han tror inte på voodoo, måste han nu ut och säga. Och det skriker, alltså det är kul det här, det är ju det. Men det finns så mycket underliggande rasism här, så att det liknar ingenting annat. Romelu Lukaku, landslagsman för Belgien, påstås att hans mamma tror på voodoo under en resa i Afrika. Alltså det finns så mycket skit här, så att det är ju så skrämmande att det ens kan uttalas, de här orden. Mm. Han hade ju inte sagt så här om liksom om någon Ross Barkley. Nej, hans morsa var på semester i Afrika och liksom, alltså, ja.
Nej, det är
väldigt låg nivå.
Det är väldigt låg nivå. De passade också på att ta upp den här statistiken med Lukakos mål. Om man hade tagit bort dem hade vi ändå slutat sjua.
Ja.
Så de tog bort hans mål.
Ja, exakt. Han känner inte att laget har försvagats.
Nej, inte ett dugg. Det var en märklig tillställning, tror jag.
Det tror jag också.
Everton-mötet igår. Det avslöjades ju också att staden Liverpool ska då gå i borgen för två tredjedelar.
Det här blev du sur över. Det här tyckte jag var kul.
Nej, jag blev inte ett dugg sur. Jag vet ju varför det är så. Den behövs ju på många sätt. Och det är inte så att...
Det är arena vi pratar om nu.
Det är en ny arena för Everton. Det har pratats länge om vart den ska byggas. Men nu har äntligen då beslutet fattats. Och Liverpools stad kommer gå in som borgen för ett lån. Så det är inte så att Liverpools stad bara helt och hållet finansierar den här arenan åt Everton, som ju också har ganska mycket egna pengar. Så är det inte. Men det var en uppgift som kom fram under samma möte igår i alla fall.
Men kul med borgmästaren, för att återvända till det, den här polisanmälan. Det är ju en helt sinnessjuk affär, Ross Barkley, egentligen. Det kommer fram fler och fler detaljer nu. Dels så var de överens med Chelsea i somras, men affären Ross Barkley ska då ha dragit ur affären.
Han stoppade den själv då.
Det är väl eftersom han blev skadad, men av anledningar som den här borgmästaren undrar vad det berodde på. Då skulle de då betala över 300 miljoner kronor, om det var 380, 360.
Ja, 35 miljoner pund.
Ja. Och sen så är han helt plötsligt klar då för Chelsea i januari, när han bara är ett halvår kvar på kontraktet. Kan gå gratis i sommar annars. Då kostar han helt plötsligt 15 miljoner pund. Mm. Alltså priset har mer än halverats. Samtidigt får hans agent då 70 miljoner kronor för att han har rott den här affären i land.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Och då undrar man ju så här, ja men tog liksom eller Chelsea hand med agenten i somras då, de visste om Ross Barkley, han kommer inte vara spelklar på ett halvår. Varför Nej. Ska vi köpa honom så här dyrt nu när vi inte kan använda
honom? Vi
sparar
12 miljoner pund genom att göra så här.
Ja, vi liksom, och så du får 70 miljoner kronor och så sparar vi mellanskillnaden som återstår där om du då liksom fixar garanterat att han kommer i januari istället och så låter vi honom sitta på liksom rehabcykeln i Everton och så får vi honom hälften så dyr. Det är klart att det har gått till så. Det känns ju verkligen så. Och då är frågan, är det bedrägeri? Det får väl polisen utreda.
Det får de väl, ja, precis. Det ska bli intressant att se vad de kommer fram till.
De kommer nog inte ens ta det där. Men det är fruktansvärt smutsigt gjort, får man ju säga. Samtidigt som, alltså hade jag suttit i ledningen i Chelsea och se mitt potentiella nyfär bli skadad på det sättet, då hade jag inte köpt honom heller eftersom man hade kunnat ha de här utsikterna. Däremot så hade jag kanske inte mutat hans agent med 70 miljoner kronor. Samtidigt så är det så fotbollen fungerar idag och då vill man ju, men vem ska styra upp det? Jo, men det ska FIFA göra som ska ta hand om agentmarknaden och då var vi där igen. Så att,
ja, precis.
Det är fullt upp vid Genärsjön redan. Jotterna ska liksom sättas i vattnet, drinkarna ska drickas, Sepp Blatter ska ha sin glassdessert. Det är mycket att göra. Mycket att göra.
Mycket att göra. En scoutrapport, Patrik.
Ja, det här har jag sett fram emot.
Ja, jag hade utlovat en scoutrapport. Jag ställde en fråga sent igår kväll på Twitter vem ni vill att vi skulle ta en liten extra titt på. Det var många som hörde av sig om Malcolm, den unge brassen i Bordeaux som ryktas framför allt till Manchester United. Nu kom det uppgifter igår om att Manchester United har inte sitter i några förhandlingar om Malcolm just nu, att det kan bli aktuellt till sommaren. Samtidigt kom det nya uppgifter via Sky Italia, varför de nu skulle ha uppgifter om en brasse i Frankrike. Men de brukar vara rätt trovärdiga, Sky Italia, om att Arsenal faktiskt sitter i förhandlingar om Malcolm idag.
Ja, de ska träffa hans agenter.
Ja, de ska träffa hans, men i alla fall att de är där och nosar.
Ja, absolut.
Och det är ju en otroligt intressant spelare det här. Det är ju en sån där, alltså en sån här spelartyp. Han är ju rätt liten, 1,71 lång bara. Sådär 69 kilo tror jag han stod i hans spelprofil. Det vet man väl inte, det är väl dagsform också, gissar jag. Men det som är väldigt intressant med honom är att han är inte ens 21 år fyllda och han har redan spelat över 150 senior-A-lagsmatcher. Först då med Corinthians och sen då med Bordeaux. Det är ju oerhört mycket i hans ålder.
Då är man bra på att välja klubb, kan man säga.
Ja, men han slog igenom då redan som nyfylld 17-åring i Corinthians och tog en startplats nästan direkt. En offensiv mittfältare, forward har han också spelat i det, men han är ju inte en målskytt i första hand, utan jag tycker när man ser honom, nu har jag suttit och tittat en del på en del matcher han har spelat, han påminner väldigt mycket om en Eden Hazard fast från andra kanten. Alltså utgår väldigt mycket från höger, kan spela på alla offensiva mittfältspositioner, inte någon defensiv spelare överhuvudtaget, utan men är fantastiskt skicklig på att gå förbi en mot en. Han är ruskigt rapp både i finter och i sprinter och har ett grymt skott med sin vänster framförallt. Är ganska enfotad ska man säga också med just vänstern. Men
det är Leo Messi också, så att...
Ja, precis. Nej, men han har den här positionen, offensivt mittfält, liksom utgår lite från höger, kombinerar gärna fin passningsfot, kan ta sig förbi nästan vem som helst, känns det som. Och man såg honom i Bordeaux möte mot PSG där han ju överglänste många av storstjärnorna i PSG just med antalet dribblingar och hur han tog sig fram där. Ruskigt imponerande och som sagt ett jäkla distansskott. Han har smält dit några riktigt fina. Har ju inte varit någon stor målskytt egentligen under sin karriär, har gjort ganska få mål, men just den här säsongen har han faktiskt smält dit 7 bollar på 20 matcher, vilket är helt okej från den positionen han har. Det känns som att han har lagt till mer den delen utav
ja, den delen till sitt spel. Så att det har väl också gjort att en del har fått upp ögonen ännu mer för honom. Det är klart att i en sån offensiv position som han ändå brukar utgå ifrån, så behöver man bidra med i alla fall 10 mål per säsong någonting. Det tror jag man känner i storklubbarna. Det är väl, det är ju det som är det stora frågetecknet alltid har varit kring Eden Hazard. Gör han tillräckligt många poäng? Vi ser ju vad han gör på planen och hur han får anfallsspelet att liksom ticka, men det har en tendens att inte komma upp i de här riktigt höga siffrorna liksom. Och det är väl det frågetecknet som har varit lite kring Malcolm också, för att tekniskt så finns det liksom inget i övrigt att önska verkligen. Han är superteknisk och snabb och har den där låga tyngdpunkten liksom som man verkligen gillar. Så att en väldigt erfaren, rutinerad, det som också är väldigt intressant, han har ju alltså spelat med matcherna och han har spelat nästan 40 matcher per säsong, vilket innebär att han kan ju inte ha varit speciellt skadad någonsin. Nej. Han har ingen skadehistorik i stort sett. Och det är ju också, jag menar, om man är Arsenal och tittar på en mittfältare, så måste det bara vara värt några hundra extra på en spelare som inte är skadad.
Så vi tänker, Vegard, det där kan jag ändra på. Det är inga problem. Ge mig en månad.
Ja, nej, men superintressant spelare. Har ett kontrakt som går ut om ett par år med Bordeaux, men kommer ju inte förlänga det, så att jag tror att Bordeaux är beredda att sälja, och det har handlat om, rört sig om ganska stora summor, eftersom det är stora klubbar som tittar på honom. Och det är definitivt en spelare som kommer vara med i framtiden här. Han har ju liksom företrätt Brasilien både på U20 och U23 nivå då i landslagen, och kommer väl inte vara aktuell till VM nu. Det är ju rätt så hyfsad konkurrens på de offensiva mittfältspositionerna i det brasilianska landslaget, men det är ju definitivt en spelare som man i Brasilien ser som ett stort framtidsnamn.
Ja, och han piskar ju på ryktena själv. Han la ju själv upp den här bilden när han pluggar engelska.
Exakt.
Så att han spelar ju spelet nu också.
Ja, det gör han. Och det är också väldigt intressant. Jag satt och läste grammatik, var det va?
Ja, och men det är också, det säger ju en del. Alltså, dels får man imponeras av att han gjort så smarta klubbval, att han inte gör en Lucas Moura och går jättedyrt till PSG direkt. Det är inte alla som kan styra det här såklart. Det är vem som helst kan inte köpa loss Lucas Moura på det sättet. Men att han går till ett Bordeaux liksom. Det luktar ju lite så här när Ronaldinho mellanlandade i PSG en gång i tiden. Då var det ett annat typ av PSG. Så att, det är ju smart gjort, så att han vet att han fortsätter få seniormatcher. För det gör ju att han är så välutvecklad nu, kan man ju dra den slutsatsen. Mm. Och sen att han läser språk, det är också smart ju. Mm. Det är klart att någon har förklarat att han borde göra det, men det finns gott av fotbollsspelare som är för lata för att ta tag i det. Mm. Och vi vet ju, det vittnar ju i stort sett, ja, alla är okej, men de som vittnar om svårigheter som fotbollsspelarna med byt klubb och liga, det är ju språket, det är ju det alla pekar på först. Hur viktigt det är att lära sig ett nytt språk, hur viktigt det är att bli liksom familjär med ditt nya språk. Så han känns som en intelligent kille också.
Mm. Så där var scouting-rapporten på Malcolm den här veckan. Vi ser fram emot att se vad som händer där.
Har du en jingle nu eller?
Ja, det har vi ju.
Ja, fint.
Ja, absolut.
Ja. Då ska jag lyssna på den igen sen.
Mm.
Ja.
Du nämnde Lucas Moura.
Ja. Jag gör gärna det av någon anledning.
Det pratas United.
Ja, det pratas väldigt mycket, och det känns ju som det finns någon som vill att det ska pratas väldigt mycket, och det känns som den personen är Lucas Moura.
Mm. Alltså frågan är, jag tror att United nog överväger om det finns en plats, om det är lönt att ta in honom. De har ju honom om de vill.
Ja.
Och PSG behöver visserligen balansera sina böcker lite grann, men de kan ju inte ta någon hutlös summa för Moura.
Nej, det påstås ju att de ville ha 40 miljoner euro.
Det kommer de aldrig få.
Nej, det kommer de inte få. Det var också en sån här grej man förstår att det sprids i tidningarna. Sen påstås det att han var erbjuden åt Manchester United för 25 miljoner pund.
Ja.
Och någonstans där kan man väl tänka att det landar. Men då är frågan hur mycket United är intresserade egentligen, eller om det bara är så att de har liksom fått möjligheten. Men samtidigt så ser man ju,
är det värt att ta in honom kanske på speltid för Rashford eller för någon annan ung spelare som man vill satsa på?
Ja, men det kan jag ändå tycka att det kan finnas en poäng här, för att du får inte så många möjligheter i januari att få in en spelare som ändå bör kunna vara med och konkurrera. Mm. Och får du då Lucas Moura så pass billigt, det har ju blivit en rotationsplats över för Zlatan Ibrahimovic. Man vet ju inte när han kommer kunna spela igen, om han kommer kunna spela. Han spelar ju längst fram på ett annat, på en annan position, men de får ju rotera med Lukaku där också. Så att, och det är de som ska rotera med Lukaku, de Zlatan inte med, blir ju liksom Martial och Rashford och de här spelarna. Så det går ju att kasta in honom i ekvationen där ändå. Och jag vet inte vart Lucas Moura står idag, men om man får honom för 25 miljoner pund om man känner att man verkligen verkligen har råd med det, vilket Manchester United verkligen verkligen bör, då känns det
ja,
som
det
en
då.
Ja, och då känns det som en chansning man ändå borde kunna göra i det här läget.
Mm. Ja fan, de ska ju lägga 3 miljarder i sommar, så att pengar ska ju finnas.
Ja, och skulle han inte göra succé så är inte det någon katastrof, för de har gått om täckning där. Skulle han göra succé är det en jättebra bonus, och oavsett så hade det nog varit rätt bra att ha med honom i rullningen.
Mm. Roma har vi pratat om. De har lite jobbigt, inte minst ekonomiskt. Nu ska Bruno Pérez vara på väg ut, jagas av Brighton och Benfica. Det är roligt att Brighton och Benfica handlar på samma marknad just nu.
Men det är ju som Wolverhampton och Brighton. Alltså de här liksom mindre brittiska klubbarna. Ska vi inte tjata om finansiell styrka och allt sånt där igen. Men det är ju uppenbart. Mm. De har möjligheter nu.
Medan Roma själva jagar en lite billigare lösning då på samma positioner. Det pratas om en Mané från Cluj. I Rumänien. Och det är, alltså, med tanke på hur Monchis öga, nu hade inte han bästa sommaren heller, just med sina rekryteringar kanske. Men man vet ju att han har öga för en talang som kommer från ingenstans och gör succé.
Ja, du litar på honom här.
Det har han gjort. Ja, men,
kan du rumänska marknaden?
Hans track record i Sevilla var ju,
ja, det var starkt.
Var helt okej.
Okay. Ja.
Jag kan inte den rumänska marknaden. Det vill jag ha väldigt tydligt. Vi har fått en massa frågor förstås. Sandström undrar om Özil och Sanchez lämnar Arsenal, vilka möjliga ersättare? Får de inga namn i detta fönster så skiter sig Champions League-platsen och de tappar all trovärdighet som klubb. Det är ju en del som står på spel.
Det är ju väldigt mycket som står på spel. Så vet jag inte om de behöver lösa det i januari, men de behöver ha löst det innan sommaren börjar, tror jag.
Ja, för vi var inne på det. Du nämnde det med Chelsea, att de kanske inte kan muskla sig med pengar förbi alla övriga lag i England längre. Abramovic pumpar ju inte in pengar på samma sätt i Chelsea som han gjorde under några år. Manchester United kan fortfarande göra det, för de har såna extrema intäkter, och Manchester City förstås med sina ägare. Men sen att annars ekonomiskt så är det ganska jämnt skägg däremellan, känns det som just nu, mellan Arsenal, Liverpool, Chelsea. Mm. Tottenham ligger ju lite efter, men inte så mycket ändå, tror jag. Och då blir ju den där Champions League-platsen ännu viktigare. Jag tänker på om i sommar, och att Liverpool och Chelsea och Arsenal ska dra om Lemar alla tre. Alla tre kan betala. Ingen kan betala ett överpris och muskla bort de andra. Men de som sitter på en Champions League-plats, vilket ju inte alla de här tre lagen förmodligen kommer göra, de kommer ju ha en ganska stor fördel i en sån, om vi bara tar en sån hypotetisk.
Ja, det bör de ha. Samtidigt så kan man väl, utan att kunna deras böcker utan och innan, så känns det som Arsenal borde ha liksom en större reservkassa där att använda. Och sen får de ju loss pengar också. Det ska man inte glömma, Sanchez och Özil. Det försvinner ju två rätt rejäla löneposter där, som
så
ändå
är det,
öppnar
verkligen
möjligheter också. Och vilka behöver då, om vi säger den Thomas Lemar mest? Skulle det vara i den situationen att Arsenal har förlorat Mesut Özil och Alexis Sanchez, Liverpool har fått Naby Keita redan, då behöver ju Arsenal Thomas Lemar mer än vad Liverpool
men
behöver.
Men känns det som en anledning kanske till varför Arsenal skulle också vara beredd att lägga mer pengar nu i januari redan? För att det här är ju liksom ett så pass starkt namn, ett så pass bra spelare, att shit, sitter man där i sommar och har missat Champions League för andra säsongen i rad, de känner att det kanske blir svårt att locka till sig honom då, att det är bättre betala den lite överpriset som Monaco kanske har i januari, få in honom nu, sälja på det som finns. Fan, det handlar ju, alltså det är ju så jämnt i tabellen, så att kom in nu så löser vi det här liksom. Istället för att riskera då att han skulle välja någonting annat i sommar.
Ja, men hade jag varit sportchef hade jag gjort allt för att lösa Lemar i januari, alltså av alla tänkbara skäl. Men man måste ju tänka, man kan inte tänka logiskt här bara. Man får ju tänka att det är Arsène Wenger som ska tänka med sin Arsène Wenger-logik. Och Arsène Wengers främsta logik på transfermarknaden är att liksom spelaren har ett värde och det ska inte överbetalas, utan det är det värde som gäller. Och då när du säger betalas överpris i januari, redan där kan vi avfärda att det ska hända när Arsène Wenger styr. Utan han kommer inte betala överpris i januari, han kommer betala rätt pris i januari. Om man får spela inte rätt pris i januari, annars kommer han inte betala det priset i januari. Så att, ja, vi får se.
Stora problemen hos Arsenal ligger ju kanske inte i det ekonomiska heller eller i spelarmaterialet.
Nej,
ligger ju någon annanstans.
Spelarmaterialet till viss del kanske, ja. men grejen med Lemar också är väl att Arsenal ville verkligen ha honom i somras, som man ska tro alla rykten, men han påstås ju ha velat till Liverpool, och oavsett om Liverpool har honom eller inte så känns det ju inte som han är jättelockad av Arsenal i alla fall. Och det är väl ett ganska stort problem, minst sagt.
Ja, det är lite märkligt, man tycker, med Monaco-kopplingen och Wenger och du vet, och fransmän och
samtidigt hela, ser han ju vad vi ser liksom. Alltså, han ser ju ett Arsenal i problem. Han ser ett Arsenal där Mesut Özil och Alexis Sanchez kanske flyr. Han liksom, det öppnar ju möjlighet för honom att komma in och bli en bärande spelare direkt, men samtidigt så finns det ju frågetecken kring vart Arsenal står om några år, så att, ja, jag vet inte hur mycket tränarsituationen påverkar heller, hur länge sitter Arsène Wenger kvar, hur resonerar Lemar kring det.
Ja, Elias Berggren undrar vilka svenskar skulle behöva flytta sig i januari för att få chansen att ta plats i VM-laget. Alexander Isak pratade lite grann om innan här. Han är väl inte kanske superaktuell för VM, men han skulle ju kunna vara med på en Theo Walcott-plats.
Ja, men alltså,
om han får ett bra lån så kanske får rejält med speltid inför. Så.
Ja, för så långt är ju inte språnget till VM-truppen. Alltså
anfallsbristen är ju uppenbar.
Ja, den är ju det. Och skulle Alexander Isak explodera i vår och göra liksom bra ifrån sig i en toppliga, då är han ju nästan inne liksom. Det beror på såklart vad John Guidetti gör och Isak Kiese Thelin gör, men det är de han konkurrerar med, och John Guidetti sitter på bänken i Celta Vigo och utlånar Talavés. Vi vet inte hur han kommer göra i vår. Isak Kiese Thelin spelar liksom ett sämre lag i den belgiska ligan och har inte imponerat jättemycket i landslaget, även om han är en Jan Andersson-favorit. Så det är ju inte, språnget är ju inte så långt från Dortmunds bänk till att knalla om dem då, utan han har väl alla möjligheter i så fall. Sen Panathinaikos-svenskarna måste göra någonting. Niklas Hult gör ju vad han kan nu. Han har ju stämt klubben. Det går att läsa ett bra dokument av kollega Micke Wagner om Panathinaikos uppgång och fall.
Läs det.
Och sen Oskar Hiljemark pratas det ju. Det var ju kul, det kom ju Malmö FF rykte där och alla började dregla, titta på gamla U21-bilder med Hiljemark och Lewicki i U21-landslaget tillsammans och sådär. Men samtidigt, om man ska tro de enda ryktena som finns, som är trovärdiga, det har någon svenska fansida som bara kastar upp Hiljemark till sin ryktesbörs, tror jag. De enda ryktena jag har sett är ju att han ska tillbaka till Genoa, att de förhandlar om det. Och det känns som Hiljemark har större erbjudanden än Malmö FF trots allt.
Ja, det måste, alltså,
det borde han verkligen ha.
Det borde han verkligen ha. Jag menar, han hade ett par riktigt bra säsonger i Italien ju. Ja. Före det blev Grekland och pannkaka i Panathinaikos. Får vi ändå säga.
Så är det. Om man följer Oskar Hiljemark och hans flickväns livsstil och så vidare, så tror jag inte Malmö är deras första val heller.
Nej.
Vilket man kan förstå också kanske. Inget ont om Malmö, men nu tänker jag på Sverige generellt kanske.
Ja. Alex Jörgensen skriver: vad är status på Nsonsi? Skulle ju skeppas iväg efter 3-3-vändningen mot Liverpool, men har startat sista två matcherna. Skriv gärna lite om detta, eller gräv gärna lite om detta. Jag vet inte hur mycket vi kan gräva om Steven Nsonsis situation just nu. Jag vet inte hur dina ingångar är i
Sevilla
eller hos Nsonsis agent och sådär. Ja. Men vi kan ju spekulera lite grann. Det pratades om Arsenal, det pratades om Tottenham, och det känns ju som att det är tillbaks till England då, där han ju hade några riktigt fina säsonger i Stoke.
Sen det känns som, det brukar ju gälla det när det pratas väldigt mycket om väldigt många olika klubbar, då brukar ju sanningen vara att det finns en spelare som vill flytta, men intresset kanske inte är så starkt egentligen. Och man har väl anledning att tro att det kan vara så den här gången också.
Han är ju lite speciell spelstilen, den här Nsonsi. Han är ju väldigt, väldigt duktig defensiv mittfältare, men det känns som att många, i alla fall de större lagen, de kräver ännu lite mer dynamik av sina centrala mittfältare. De ska kunna lite mer än bara stå i vägen.
Ja, så är det ju.
Faktiskt. Det är inte sagt att Nsonsi inte kan mer än att bara stå i vägen. Det kan han absolut, men ja, ni förstår vad jag menar. Hör du Patrik, det blev en onsdagspodd. Vi hann inte mer än så här idag. Tack för att du kom hit, tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka väldigt snart igen.
No eggs, no honey.
Som är jag kvar.